Jag trodde aldrig att jag skulle vara den här personen som ljög folk rakt upp i ansiktet. Men nu helt plötsligt så var jag det. Hon stod där i det mörka rummet, svagt upplyst. Inga fönster ut mot verkligheten. Inga fönster in i hennes val och kval. En suck. Perfekt. Ordet som dröp av ironi. För ångesten på hennes insida, den var långt ifrån perfekt. Jag trodde aldrig jag skulle vara den här personen, sa hon i samma sekund som hon sålde ut en av sina allra bästa vänner. Hon hade blivit en sån person som ljög folk rakt upp i ansiktet. Sa en sak och gjorde en helt annan. Högg människor i ryggen så fort de vände sig bort. Lovade lojalitet men levererade svek. Plötsligt så var hon bara där. Hur hände det? Det där som började som ett spel, en lek, det hade nu blivit så mycket mer på riktigt. Maktlystnaden, den resulterade i raserade relationer. Den här hösten så har jag följt ett tävlingsprogram på SVT som heter Spelet. Och precis som det låter så är det ett spel där man sätter ett antal deltagare i ett hus. Och så ska de helt enkelt ta del av ett enkelt men orättvist spel. Där det gäller att genom utrustningar och tävlingar hålla sig kvar så länge som möjligt. I tävlingarna kan du vinna makt och genom den makten kan du se till att inte bli utröstad. Och under de här dagarna i huset så märker man att det utvecklas pakter och fiendskap. Det resulterar i de där knivhuggen i ryggen men också i en hel del vänskaper. Och den här tjejen som jag just berättade om, hon är en av de deltagarna. När hon går in i det här spelet så beskriver hon att hon tror aldrig att hon skulle kunna ljuga. Men när hon väl har fått smaka på makten så inser hon att hon ganska lätt kan ljuga. Och hon kan kasta andra under bussen för att själv avancera. Och jag har tittat på det här programmet och funderat över vad vi människor är villiga att göra för att få makt. Hur mycket är vi villiga att offra för den? Men vad gör den där makten också med oss? Och hur hanterar vi den makten vi får? Till vilket syfte använder vi den egentligen? För makt i form av inflytande, resurser, plattformar. Det påverkar oss. Den makt vi har påverkar andra människor. Det är en verklighet idag. Och det är det också i Bibeln. Så idag så skulle jag vilja ta med er till berättelsen om Sakaios. Och jag tänker mig att det på många sätt är en berättelse just om vad makt, men kanske också avsaknaden av makt kan göra med oss. Den finns i Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Du får jättegärna slå upp det i en bibel. Jag kommer dock att återberätta den för er. Vi befinner oss i gränsstaden Jeriko. Det är för att vara på den här tiden en ganska stor stad. där det färdas mycket varor och många människor in och ut ur staden. Och i den här staden så hittar vi Sakaios. Och Sakaios, det är ett judiskt namn som betyder ren och oskyldig. Det är ganska stora skor att fylla. Och låt oss säga att man behöver inte läsa så långt i den här berättelsen för att förstå att Sakaios, han lever inte direkt upp till det där namnet. Han hade hand om tullen. Sakaios, han var en tullindrivare och han verkar ha varit någon slags chef för tullverksamheten i just den här regionen. Tullindrivarna, de arbetade för ockupationsmakten Romarriket. Och på grund av det så sågs de som svikare och förrädare av det judiska folket. Man jämställde dem med tjuvar, bedragare och äktenskapsförbrytare. Som tullindrivare så hade du också ryktet om dig att du var girig. Mycket vill ha mer. För arbetet som tjänsteman inom tullen fungerade som så att du förhandlade dig till rätten att å romarrikets vägnar ta in tull i det här området där du befann dig. Men för att själv tjäna ditt levebröd så kom man på olika sorters tillägg som människor var tvungna att betala för att då man själv skulle kunna vinna på dealen. Den tullindrivare som inte pressade på människor på pengar var också en tullindrivare som inte hade mat på bordet. Och han var rik. Sakaios, han har uppenbarligen lyckats rätt väl med att pressa folk på pengar. För han har mycket i sina egna fickor. Han har själv lyckats tjäna ihop en förmögenhet på att utnyttja andra. Och man kan ju förstå att det här sticker människor i ögonen. Som tullindrivare så var han inte längre välkommen in i gemenskapen i synagogan. Det är också mycket möjligt att inte ens hans familj ville ha med honom att göra. För det var så djupt i dem som sveket kändes över att Sakaios hade valt romarriket framför deras egen gemenskap. Viskade de bakom ryggen på honom. Snackade de skit om honom bakom stängda dörrar. Han var liten till växten. Sakaios var helt enkelt kort. Och utöver att det säger något om antalet centimeter över marken som han befann sig, så tror jag att den där litenheten, den säger också något om hans litenhet i tillvaron. För trots sitt jobb, trots sina materiella tillgångar och sin rikedom, så är han ganska ensam. Socialt utsatt, utstött ur gemenskapen. Och i antiken så fanns det också en tanke om att ens fysiska attribut sa något om ens inre personlighet. Det var som att till och med hans få centimetrar på något sätt avslöjade hans ovärdighet. Och samtidigt så är det ju kanske lite viktigt att påminna sig själv om att han har ju faktiskt valt det här jobbet själv. Ja, han är utsatt, men han är ju också förövare. Han är både en utövare av makt och också ett offer för makt. Han ville gärna se vem denne Jesus var. Sakaios beskrivs som nyfiken. Han ville se vem Jesus var, och det var inte bara ett spontant infall för att han hade hört att nu kommer Jesus, utan det här är något som han troligtvis har velat ett tag. Han har tagit reda på vart Jesus kommer röra sig, vilka gator genom stan kommer han att gå på. Och han är villig att riskera en del för att se vem Jesus faktiskt var. För även om han var en högt uppsatt tjänsteman och bör ha varit fruktad i samhället om inte respekterad, så kan han inte ta sig fram genom folkmassan just den här dagen. På något sätt så släpper de inte fram honom. Han springer i förväg och klättrar upp i ett träd. I antiken så var idealet att som man så skulle man gå långsamt och med auktoritet. Det var respektingivande. Här har vi istället Zacchaeus, en liten man som springer allt vad han har på sina korta ben. Det var så ovärdigt, så det var inte klokt. För omgivningen som såg honom så var det nog till och med snudd på komiskt. Har han inget vett kvar i skallen? Men Zacchaeus, han riskerar sin värdighet. Varför då? Jo, för att han vill se Jesus. Och så klättrar han upp i ett träd. Och det här trädet som beskrivs är ett träd som kan bli 18 meter högt. Det är ett träd som har en kort stam och sen så har den tjocka grenar. Ett perfekt träd för klättring har han hittat. Det är också ett träd med ett väldigt stort lövverk. Löven liknar stora fikonlöv. Han har hittat ett perfekt gömställe. För Zacchaeus mål, det verkar vara att kunna se Jesus utan att Jesus nödvändigtvis ser honom. Att befinna sig i det där gömstället och få glimta vem Jesus är. Zacchaeus, han är inte den enda i Bibeln som vill gömma sig bland träd med löv som fikonlöv. Långt innan Zacchaeus livstid, på en helt annan plats, bland träden i Edens lustgård, så beskrivs det hur Adam och Eva, efter att de har gjort uppror mot Gud och ätit av frukten, försöker gömma sig på grund av sin skam och sin skuld. De gömmer sig där bland träden. De täcker sig med fikonlöv. De gör allt vad de kan för att undkomma Guds blick. Varför vill Zacchaeus egentligen gömma sig? Har han kanske också insett sin egen skuld och skam? Är han rädd för vad Guds blick ser när Guds blick ser på honom? Att Jesus skulle se på honom med samma ögon som alla andra gör. Skäms han? Är han rädd? Tvärt emot Zacchaeus plan där uppe i trädet bland löven, så beskrivs det att det inte är Zacchaeus som ser Jesus, utan Jesus som ser Zacchaeus. Och så kallar han honom vid namn. Har Jesus hört Zacchaeus namn nämnas där i folkmassan? Har han hört mumlet om vem Zacchaeus är? Vad Zacchaeus gör? oavsett så ser Jesus personen Sakaios. Snarare än hans titlar, hans status eller hans rykte. Jesus ser honom och han möter honom. Och har du någon gång befunnit dig i en situation där du har känt dig ensam eller utanför, så tror jag att du kan förstå betydelsen av att någon uttrycker att de vill ha gemenskap med dig. Och det är just vad Jesus gör. Han säger till Sakaios att skynda sig ner ur trädet. Och så vill han gästa Sakaios hem. Han vill ha gemenskap med Sakaios. Och så beskrivs det hur Sakaios tar emot honom med glädje. Gång på gång genom evangelierna så beskrivs det hur Jesus möter dem som alla andra ansåg vara för långt bort från räddning. Syndare och tiggare. För Jesus, han ser inte till de yttre omständigheterna, utan han ser djupare. Han ser till hjärtat. Och det är ett val som verkar uppröra folkmassan. De mumlar förargat, för hur kan Jesus ta in hos en syndare? Det där föraktet som tidigare var riktat mot Sakaios vänds nu mot Jesus. Vad håller han på med? Men reaktionen hos Sakaios är en annan. I mötet med Jesus så händer det något på hans insida. Och han väljer att respondera genom ett förändrat liv. Han som tidigare verkar ha hållit ganska hårt i sina pengar, sparat dem på hög och blivit rik, beskriver nu att hälften av allt det han äger, det vill han ge till de fattiga. Och har han gjort fel mot någon så vill han ge fyrdubbelt tillbaka. I Gamla testamentet så beskrivs det att om man har stulit från någon så är det så att då ska man ge fyrdubbelt tillbaka. Det är en rimlig kompensation. Så Sakaios inser att det han har gjort är fel. Och så verkar det som att han väljer att sätta sin tillit till Jesus snarare än till sina materiella tillgångar. Och där i det mötet så beskrivs det hur Jesus säger att räddningen nu har nått Sakaios och hans hus. Att det som var förlorat, det är nu upphittat. Sakaios i sitt gömställe, han har blivit upphittad. Han är räddad. Han har fått hitta hem i Jesus. När jag har läst den här texten så finns det några saker som har berört mig lite extra. Och jag skulle vilja bjuda in dig att följa med på den resan och på de tankarna. Först så har jag funderat på folkmassan. De som mumlar förargat. De som tittar med förakt. De som tror att det finns människor som är för långt bort från Jesus. Kan det vara så att att ibland även uppstår samma reaktion i oss, i mig. Finns det människor som jag kanske tror är för långt bort från Jesus? Där jag tänker att den personen har gjort för mycket, sitter för djupt i skiten. Hur kan den här personen någonsin bli upprättad? Kan det finnas stunder då vi kanske till och med blir lite upprörda när Jesus umgås med främlingar och syndare? Det tar ju emot att fundera på. Men kanske hamnar även jag och du där ibland. Hur förvandlar mötet med Jesus oss? I Sakaios är den förvandlingen väldigt tydlig. Han går från att samla på hög till att villigt ge av sina tillgångar. Och i mötet med den här texten så har jag funderat väldigt mycket över hur mitt möte med Jesus och min tro på Jesus också kan få uttryckas i hur jag lever mitt liv och hur jag tar hand om mina resurser. Och jag tänker att detsamma gäller även för dig. Att du och jag inte får låta vårt mottagande av Jesus stanna vid att det rör bara våra egna liv, utan hur det också får nå ut till de människorna som vi möter. För hur kan vi vara mer som Jesus, du och jag? Vad skulle vi kunna göra för att de som gömmer sig bakom lövverket, men vars hjärtan verkar bulta på insidan, vars nyfikenhet efter vem Jesus är ändå finns där inne? Vad kan du och jag göra för att de människorna ska förstå att de inte är för långt borta? Jag såg en kvinna på Instagram här om veckan som under egentligen hela sitt liv hade tänkt att nej, men det där med kyrkan, det är inget för mig. Hon hade i sin ungdom mött en bild av kyrkan som var att de i kyrkan, de är ganska självgoda. De tycker att de är lite bättre än alla andra. Och hon hade blivit så provocerad av det här att hon hade valt att säga att nej, men då är kyrkan inget för mig. Men sen på senare dagar så hade hon blivit mer och mer nyfiken. Vad sker egentligen i kyrkan? Vad säger de där? Vem är Gud? Så på Instagram så delar hon den här berättelsen och om hur hon i den omvärderingen faktiskt har valt att besluta sig för att gå till kyrkan. Att ge kyrkan en till chans. Jag tänker att det finns fler sådana människor i vår omgivning och i vår närhet. Hur kan vi bjuda in dem till gemenskap idag? Hur kan vi genom vår närvaro också kanske få förmedla en del av Jesu närvaro till dem vi möter? Temat för dagen, det är samhällsansvar. Och vad har allt det här med samhällsansvar att göra? Jag tänker att Sakaios visar det genom att han tar ansvar för de fel som han gör. När han har utpressat så ger han också tillbaka. Men han väljer också att börja vårda sina resurser på ett annat sätt. Att ge av sitt överflöd till de som behöver det mer än honom. Och så tänker jag att den här texten kan få lära oss att ibland så kostar det på lite när man följer Jesus. Att de reaktionerna som Sakaios först mötte, de får Jesus också ta emot när han väljer att se Sakaios. Och kanske så blir dina och mina val när vi följer Jesus ibland också val som provocerar lite. För vi lever efter en helt annan standard. Det handlar inte om att samla på hög, utan i mötet med Jesus så får vi sätta vår tillit till honom. Mer än till den där makten. Och den makten som vi har, den får vi också vårda. Utifrån mötet med Jesus och vad han har lärt oss. När jag har funderat så har jag också funderat på att det finns ett antal konkreta tillfällen då jag har fått bestämma mig för att mitt möte med Jesus, i det mötet så vill jag ta det lilla som jag har och så vill jag ge det till honom. Och när vi nu går in för landning så skulle jag skulle vilja ge dig tillfället att göra ta ett liknande steg idag. Om du känner att det bultar på insidan eller om du känner att det finns något som du skulle kunna ge vidare. Så jag har idag med mig lite popcornkärnor. Det här är en liten popcornkärna. Och det jag har fått lära mig på senare år, det är att med den här lilla popcornkärnan så kan det växa upp en växt som blir upp till 2-3 meter. Jag vet inte hur långt det här är, men det är ganska långt. Ja. Och kanske är det så att du har tänkt på någon under den här dagen. Och i så fall skulle du kunna få lägga ner en popcornkärna i den här jorden. Som ett sätt att säga till Gud att Gud, jag vill ge det här till dig nu. Jag vill göra det här och så tror jag på att du också gör vad du kan med den här situationen. Att du gör det som jag inte kan och så kanske det här får växa till sig till något. Och kanske så känner du igen dig med det här gömstället som Zacchaeus befann sig i, som vi hörde i sången från början. Och i så fall så tror jag också att kallelsen till dig idag är att du kan få komma ur det gömstället. Oavsett vad du har gjort, vad du tänker är ovärdigt, så behöver du inte befinna dig där inne. Kom ut. Vi tar och ber. Ja, tack Jesus för den här dagen och tack för din nåd emot oss. För att du vill möta med var och en av oss. Och för att du också kallar oss ut. Att använda det som vi har på vår insida för att ge ut till andra människor. För att visa andra människor på din kärlek och din omsorg. Och jag ber att du skulle visa oss människor eller situationer där vi kan få ge ut av din kärlek. I Jesu namn. Amen.